här.
Men du Anna, jag tänkte på en sak. Mm. Du brukar ju då och då håna i den här podden. Ha, här sitter två mediamän och göttar sig i sin framgång, brukar du säga till mig och någon annan som är här. Jonathan Unge eller vem det nu har varit. Mm. Nu har du ju tre riktigt göttiga gubbar. Alla är i samma ålder här. Hur kommer det här gå?
Nej, men jag känner väl att det är väl det perfekt för era varumärken. Att jag sitter här.
Ja, eller,
så att du får väga upp lite.
Ja, eller ni får ju väga upp. Det här kan ju inte bli bättre. Nej. Herregud. Herregud. Här är min bästa inkvotering någonsin, ja, måste jag säga.
Ja. Så du är det. Du behöver så, Anna.
Det gör jag.
Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan.
Hur länge sedan var det ni två var liksom i samma, vad ska jag säga, var live tillsammans? Men är det 2017?
Jag vet faktiskt inte.
Nej.
Kan vi säga så här, har det varit någonting 2020?
Nej.
Anna vill ha ett skop här. Hon har rubrik.
Ja, när vi gjorde något med LinkedIn också. Kommer du ihåg det?
Just det.
Ja, men det var inte i år, det var nog förra året.
Det var förra kanske. 18 kanske till.
Ja, 18, 19.
18. Så då är det väl ändå, det här är väl härligt att vi får ha er i podden.
Absolut.
Får ni många förfrågningar att ni två ska göra saker?
Förvånansvärt många förfrågningar lång tid efter att vi inte längre gjorde podden, skulle jag säga. Jag tror vi båda var, i vart fall jag var förvånad över både genomslaget och liksom stickernessen som fanns i Mattsson i Linpodden.
Jag tror att det var så att då fanns det ju inga andra mediepoddar.
Nej.
Men idag kan man ju säga att mediepodden finns, medierna är etablerad i den plattformen. Mm. Kvartals veckopanel har ju alltid lite media. USA-podden pratar ju en del media. Alltså det finns ju media lite här och var. Men då var ju det här lite mer i begynnelsen av podcast. Och då fanns det liksom ingen, inte så mycket sånt.
Just det. Vem kom på idén?
Schulman hävdar att han har gjort
det. Han hävdar att han har gjort det. Jag hävdar att han möjligen satte ner foten i en idé. Vi satt på krogen ikväll.
Thomas och du?
Nej, jag och Alex. Schulman satt. Och då sa jag att man borde göra en mediepodd. Och då var det kan ha varit Alex, det var lite dimmigt där just då, men det kan ha varit Alex, du måste göra det med Thomas Mattsson. Det var ju ett genidrag, så att det får vi tillskriva Alex.
Den största utmaningen hade ju Sigge Eklund när han skulle boka in oss, för han trodde kanske lite naivt att vi här skulle göra sin studio och boka tid. Mm. Så det tog ju liksom tid att få till första, och sen tog det tid att få till andra, och då insåg han att det är liksom lika svårt att få er till samma ställe som att få liksom Filip och Fredrik som han producerade. Och då var ändå en av dem i Los Angeles. Mm. Så då insåg han att vi måste hitta tekniska lösningar här, för att ni kommer inte kunna vara på samma ställe. Det kommer inte bli något då. Mm.
Men ändå måste jag fråga. Det blev ju ändå Mattsson Helin. Det blev inte Helin Mattsson. Var det liksom ett...
Nej, det var aldrig någon issue faktiskt. Nej. Det är bara att testa och säga det några gånger vad som ligger snabbast i munnen.
Okay, det var ju väldigt ödmjukt sagt. Jag måste ju säga att det är ändå... Mattsson, det är ändå fett att det var Mattsson Helin.
Ni vet att Paul McCartney höll på att tjafsa med iTunes för något år sedan. För att det är tydligen så i en iTunes-listan att när det står Lennon McCartney så liksom syns inte McCartney. Så han menar alltså att en generation musikkonsulter växer upp och har liksom inte upptäckt att McCartney var med.
Det här är ju grejer man inte har tänkt på, men jag gillar liknelsen verkligen. Lennon McCartney, den är helt
normal.
Men hörni, vad härligt. Välkommen hit.
Ja, alltså. Verkligen.
Hur har du haft det? Mår ni bra?
Tycker jag.
Ja, tycker jag.
Du sa att du var lite trött, Thomas.
Ja, men det är fredag och man liksom, ska få upp allting.
Men vad har ni lärt er i veckan?
Ja, det är en bra fråga. Det här är en vecka där jag inte har lärt jättemycket mer än att det sjönk in den här veckan verkligen. Att den här coronan tar inte slut. Jag hade trott att det skulle vara så att man kom tillbaka efter sommaren. Sen är det ändå lite, ja men det finns väl kvardröjande. Men så har jag fattat så här, nu börjar jag också få sån här dystopikänslor. Att så här, det här kommer hålla på bara. För jag trivs inte riktigt. Jag har svårt att trivas i det här Teams-mötesgrejen. Alltså, det går så bra, så det tycker jag inte alls.
Sjunkit in hos dig. Vad säger du, Thomas? Vad har du lärt dig i veckan?
Jag har börjat läsa KG Bergströms bok som handlar om Rysslands ockupation av Sverige 1809. Och det var väldigt tajmat, för jag började läsa den i veckan. Och sen så kom ju den här nyheten om det. Beredskapsinsatsen, svenska militärförband till Gotland. Så jag liksom försöker liksom läsa ikapp mig, fast jag börjar 1809 och framåt då på...
Får snabba på nu om du ska hinna innan de landstiger.
Men är det en fysisk bok eller är det ljudbok?
Ljudbok.
Ja. Men varför jag frågar också är för att jag kan inte ens föreställa mig dig att du sitter med en bok och tar det lugnt.
Nej, men jag lyssnar ofta när jag åker Voi. Och när man håller på viker tvätt. Och när
men
man
hur långt åker du Voi undrar
man? Ja, vilka bilder man får. Alltså Mattsson på en Voi med ljudbok. Det är ju en trafikfara. Ja, alltså. Ja.
Väldigt effektivt om man ska ta sig från Marieberg till Marieberg ner på stan. Det går ju halva tiden på Voi.
Men du har bara en mobiltelefon i spel då?
Då kör jag en i taget.
Ska vi prata lite om Mattssons två mobiltelefoner? Hur många mobiltelefoner har du?
Jag har alltid haft bara en. Jag tog testa med två mejladresser därför att min publika mejladress blev helt dränkt. Också det gick
åt. Vad är det här? Är det SVT-tid eller är det Bladet-tid?
Det här är Bladet-tid.
Ja. Men du har två, Thomas.
Ja, jag tycker det är bra för då har man dubbel batterikapacitet. Och så har jag också köpt sådana här dyra mobilskal. Så jag har liksom fyra batterikapaciteter på två telefoner. Och ändå tycker jag att de laddar ut påfallande ofta. Och då har jag ändå också med mig powerbanks.
Men alltså det här är ju så otäckt. Alltså batterikapaciteten kan ju inte vara grejen.
Nej.
Det är bara, du vet, det finns ju jättestora batterier.
Ja.
Som du kan ha på
en. Jag kan inte lösa det här, tänker jag.
Men den stora frågan är, har du hans båda nummer?
Ja.
Men varför har du två telefoner? Jag förstår fortfarande inte. Vad är idén? Förutom att det måste vara något mer än batterikapacitet.
Ursprungligen så hade jag liksom ett telefonnummer på mitt så att säga, visitkort. Och det är nummer som man kopplade till i växeln från tidningen. Okay. Och sen hade jag liksom ett nummer. Och då var min tanke att det skulle vara lite mer sekret för att man skulle kunna komma i kontakt med mig. Men det där flöt ihop ganska så snabbt. Och folk hör av sig på båda. Så att den där lite mer, lite grann som Janne beskriver, den där idén om en struktur. Liksom verkligheten traserade ju den ganska så snabbt. Så.
Ja, men Thomas, kan du presentera Jan Helin på 30 sekunder?
Jan Helin, han är en medieman med teaterdrömmar som är från Nynäshamn men som påstår sig vara från Åland. Som är publicist och var chef på Aftonbladet trots att det var Bo Strömstedt som var hans egentliga idol.
Okej, men vem är Thomas Mattsson då?
Thomas Mattsson är kommer ur en klassisk murvelmiljö. Skolad på Enköpingsposten där hans pappa var liksom tidningsman och har verkligen, vilket jag respekterar och gillar, alltså hela den här murvel-grejen är, Thomas Mattsson är gjord av liksom murvel-genen. Jag var fascinerad över språket helt enkelt. Stilist Thomas Mattsson är en klassisk newsdog, alltså nyhetsjägare, blixtsnabb och sådär. Och sen hamnade vi liksom på samma ställe kan man säga. Vi blev ansvariga utgivare och chefredaktörer för varsin kvällstidning.
Du, i din presentation här så sa ju du om Bo Strömstedt. Och det blir lite hålla lag här. Valde du ett annat lag då på ett sätt?
Jag var väldigt nära att börja på Expressen. Men jag hade då välja mellan ett vikariat på Expressen och ett erbjudande om fast anställning på Aftonbladet där jag hade gjort praktik.
Och så var det här för år då?
Det här är 90-tal. 93.
Kände ni varandra då?
Nej, jag tror inte. Jag är däremot uppvuxen i Aftonbladet. Jag läste Aftonbladet och Dieter Strand och den generationen, Stefan Thulin på sportsidorna och den, eller Arnstad Motor och London och så, den generationen, och började läsa båda kvällstidningarna kring Falklandskriget 1982. Då började jag liksom köpa och jämföra, men läste liksom Aftonbladet och har också en gång faktiskt skrivit på för Aftonbladet, haft en dag när jag skulle börja jobba på Aftonbladet, men samma dag när jag skulle inställt mig i Globen så började jag på Expressen. Och idag kanske man kan skratta åt det, men man är ju lite nervös när man ändå ska ringa det där samtalet och harkla sig och säga att jag skulle varit hos er idag, men jag dyker faktiskt inte upp.
Det är ändå, det är nära, alltså, det är sån här nedcrash. Alltså jag kommer ihåg när jag var på anställningsintervju på Expressen och hade då under min sån här praktikanttid gjort ett klassiskt skop egentligen. Jag hade hittat gubben som hittade lasermannens vapen medelst ett metspö på Lidingöbron. Och eftersom han var ung och ambitiös då, han ringde ju bara in och var kanske lite påstruken och sa att han hade varit på Lidingöbron, pimplat och fått ett vapen på kroken. Det är kanske inget som en mer rutinerad reporter liksom slänger sig över eller kommer på, utan det var väl bara någon som sökte lite kontakt. Men jag noterar hans nummer och namn, sen går det nästan ett år. Och sen i Lasermannen-utredningen så dyker det upp att man har gjort det här vapenfyndet som har löst Lasermannens gåta på det mest otippade sätt. Och där framgår att det är någon som har fått det, alltså bokstavligen på kroken, någonting som framgår. Och jag ringer honom och det bara boom, det är han.
What?
Så det där blev ju kanon. Vi fick de första bilderna på Lasermannens vapen och han hade en bild på sig själv där på Lidingöbron när han fiskade upp det och sådär. Och det där impade på dåvarande, jag vet inte vad hans titel var, det kanske Thomas är. Anders Abenius var då
personalredaktör
på Expressen. Så att han ringde mig när jag var tillbaka i skolan och gav mig då ett erbjudande om ett långt vik på Expressen. Sen fick Aftonbladet nys om det och då fick jag erbjudandet om fast anställning.
Wow, det kunde vara tvärtom.
Vet du vad? Det roliga med det här är att när Thomas nu säger, och även du pratar om Lasse-mannen här, så låter det ju som att ni är 69 år gamla, båda två, och det är ni ju inte.
Nej,
kan jag säga.
Nej,
nej. Men när du säger att Thomas börjar säga att du läser och jämför artiklar om Falklandskriget 82, då tänker man att det här måste ha varit en ungdom. Men då var du typ 10.
Ja, 11 kanske.
Ja, 11 då.
Det är otroligt.
Det är ju någonting i det här. Alltså att man har den här typ av drivkraften i, när man är så jäkla ung ändå. Jag menar, vad fan, jag vet inte, jag tjuvrökte väl när jag var 11 liksom.
Det var ungefär det man gjorde.
Ja, ungefär en ballast.
Jo, men jag tror man ska komma ihåg, alltså, jag började också läsa kvällstidningar väldigt tidigt.
Mm.
Och vid den tiden så var ju kvällstidningarna den mest spännande berättelsen om Sverige. Det fanns liksom inte jättemycket annat som var autentiskt, som var spännande att läsa.
Mm.
Vid den här tiden såg en morgontidning ut som en oplöjd leråker av stories. Nästan omöjlig att ta sig igenom för någon som inte är typ högskoleutbildad.
Just det.
Och tv var väldigt officiöst. Alltså väldigt stift, stelt media som nyhetsbulletiner bara. Och kvällstidningarna var de som hade berättarglöden och känslan för liksom samtiden på ett sätt som var helt unikt. Och det kanske kommer som en chock för er, men det fanns inget internet och inga sociala medier. Alltså det fanns ju inte sånt. Så kvällstidningarna stod verkligen ut i sin journalistik och sin berättande. Mm.
Men jag tror så också det finns en annan ytterligare förklaring som Janne beskrivit. Och det är liksom att det fanns ett engagemang i en kvällstidning. Det var liksom, man tittade på tv och sen så efter fotbollsmatchen eller Melodifestivalen, då lyfte man telefonen, så ringde man till kvällstidningen och sa vad man tyckte. Och så kom det i tidningen.
Mm.
När kvällstidningen drev kampanjer så klippte folk ut kuponger i tidningen och skrev under med sitt namn. Så lämnades det liksom över lådor till, och när Sovjet vägrade lämna ut ett litet barn vars föräldrar hade då flytt till Sverige, då engagerade Bo Strömstedt människor, och när man åkte förbi den sovjetiska ambassaden skulle man trycka på biltutan för att markera. Och det här framstår som väldigt apart från dagens så medielandskap.
Det fanns ett starkt patos parat med liksom ett tankegods. Bo Strömstedt, som vi har pratat om då lite, men som jag bara måste säga när Thomas berättar de här sakerna, han sa ju på sitt så här typiska sätt, så sa han, var sak på sin plats och humanismen i Expressen. Bortsett från att det är en ursnygg så här allitteration, så säger det också någonting om kärnan av att man har koll på varför man finns och på vilken värdegrund journalistiken existerar.
Men hade ni en plan? Alltså Thomas, när du liksom växte upp, var det så här, jag ska bli chefredaktör någon gång?
Nej, absolut inte. Jag tror att man ville så att säga bli publicerad. Alltså man gjorde skoltidning, man började skriva sportreferat i sin lokaltidning. Och jag tror att det var, åtminstone om man kommer från en mindre ort, så kanske man inte ens föresvävade sig att man skulle börja jobba i Stockholm. Utan det här är som en annan tid. Så att det här sker ju lite successivt. Jag tror att det är väldigt få människor som sen får ledande befattningar som med någon sorts trovärdighet kan påstå att det har varit målet. Utan det är nog snarare omständigheter, förutsättningar som förändras, möjligheter som öppnar sig, som gör att man försätts i den situationen, så att säga.
Men när förstod du att du kunde skriva bra? När förstod du att du var duktig på att uttrycka dig?
Jag vet inte. Jag kanske publicerade mig i Enköpingsposten när jag var 13-14 år första gångerna, med korta referat sådär. Men då gjorde man det. I mitt fall var det sporten som drev mig. Många andra kanske skulle börjat med musikrecensioner eller skrivit på kultursidor.
Mm.
Och väldigt ofta tror jag man kommer in den vägen, att det egentligen är liksom idrotten som gör att man börjar skriva.
Mm.
Och sen så växlar det. Det blir ett yrke efter ett tag, men det är liksom en hobby från början.
Ja, jag skulle säga att det fanns ju två klassiska vägar in då. Sport var den ena och den andra var musik eller nöje, populärkultur i bred mening liksom. Men musikscenen som var då, som blev min väg in. Jag skrev sport också på Nynäsposten. Men sen började, när jag började journalisthögskolan, så började jag skriva recensioner av konserter och sådär. Men vägen in, om du frågar, hade man någon sån här karriärplan?
Ja, eller visst, absolut när du förstod inte att du var duktig. Liksom.
Nej, men för mig var det liksom, det kunde inte vara möjligt vilket flyt man hade haft som faktiskt fick lön för att skriva. Mm. Alltså för att uttrycka sig och berätta. Det var absolut berättarlusten som drev mig in i yrket.
Mm.
Och är i hög utsträckning, skulle jag säga, fortfarande.
Mm.
Sen är det ju mycket vatten som har runnit liksom under broar sedan dess, som man har ägnat sig åt ledarskap och sådär. Men ibland undrar jag så här, om det finns en gud någonstans som tittar ner och säger så här, den här killen är klar, han behöver inte sitta i fler möten, han kan nu ha friare tid och ägna sig åt det som han faktiskt tänkte med.
Nu slipper han Excel.
Exakt.
Men Janne, jag tror en sak som skiljer att det du beskriver, att man vill berätta någonting, det var ju förr inte så många förunnat. Mm. Men idag börjar man ju berätta i sin mobil, på TikTok, verkligen, på YouTube, på Instagram. Alla går runt och publicerar sig. Mm. Så att jag tror att den drivkraften som ju på något sätt liksom sållade ut en del förut. För det var inte så många som fick ut en bok eller skriva i en tidning eller så. Nu finns det ju väldigt många människor som går, alla går runt och skapar innehåll. Det tror jag liksom kommer betyda någonting. Vad vet jag inte, men någonting kommer det betyda. Mm.
Det tror jag också. Och den, det är ju en... Eller man kan säga att det finns kanske två typer av journalister, men det accentueras lite olika tidevarv. Den här berättardriften, att få skildra någonting, det brukar ju oftast ledas till. Då till slut skriver du kanske en bok eller gör en dokumentär, alltså, som har ännu högre verkshöjd än snabba artiklar och sådär. Men det är ju en lika stark drivkraft att du har ett patos. Du vill avslöja saker, berätta missförhållanden. Och, det är ju en lika stark drivkraft hos många journalister. Och den fick jag liksom, samhällsintresset kom liksom på köpet, om jag ska vara ärlig. Jag var i huvudsak intresserad av att berätta stories. Mm.
Men hur mycket drivs ni av värderingar liksom?
Ganska mycket tror jag, men det finns en balansakt som inträder. Någon, om man blir chef, alltså mediechef, då är det så att de allra flesta har kanske börjat som fotografer eller som reportrar eller som redigerare. Så man gör själva hantverket. Och sen är det någonting som gör att man en sommar, en kväll hoppar in som chef eller man vikarierar, man börjar bli arbetsledare. Och helt plötsligt så producerar man inte innehåll längre, utan man sitter och skriver listor och PM över vad andra har gjort. Mm. Så gick det i alla fall till förr i tiden. Mm. Och då inträder den här balansakten, att en del tycker inte det är kul, för att jag blir någon sorts förvaltande tjänsteman. Andra kan se ett kreativt skapande också i att administrera andras berättande. Mm. Och här liksom är det några som fortsätter. Men några går sedan tillbaka och säger, men jag vill skriva mina artiklar. Mm. Det är mycket mer kreativt för mig. Mm. Men vi som sedan blev lite chefer, vi har liksom då lite successivt abdikerat från det liksom egna berättandet till att liksom möjliggöra andras berättande. Mm. Och det är en intressant process i sig själv. Mm. Att jag ser mig som journalist, jag är journalist och jag tycker att jag berättar saker, men det jag egentligen gör är att jag går runt på de här mötena som Janne pratar om, lyssnar på andra människor, skriver mina PM, skickar mina mejl och sen går jag hem. Mm.
Och det finns någonting fint i det också, för det handlar ju om konsten att lära sig verka genom andra och möjliggöra liksom berättare och till slut kanske inse att hon eller han är faktiskt bättre än mig på det här. Det verkar bättre att jag, däremot är hon inte helt sorterad, så att det kanske är så att jag kan hjälpa till som redaktör i det första steget. Jag råder med mig nu att titta på vilket jag rekommenderar oblygt, eftersom det inte ligger några pengar involverade i hur många som ser det eller inte. Men nu finns en porträttserie av Jan Guillou i två delar, och han benämner just detta i ett tillfälle, och då fattar man vilken omöjlig tanke det var för Jan Guillou under hela hans stora reporterkarriär att bli chef. Mm. En fullständigt knasig tanke. Alltså så totalt tidslöseri, och han säger till och med att många talanger slösas bort på det här sättet. De blir chefer och börjar administrera. Så att det är också någonting, tror jag, att har du den extremt starka liksom, berättardrivkraften som den typen av journalister har, då är den bana som jag och Thomas har valt jättekonstig.
Hörrni, den här podden heter Crazy Creatives och vi träffar ju människor som vi beundrar. Vi tycker ju att ni är crazy och creative. Då vill jag bara säga att crazy för oss är ett väldigt bra ord. Vi älskar crazy. Jag har ju fått äran att arbeta med Thomas Mattsson. Vi har inte jobbat ihop. Vi väntar, både jag och Johan, på någon typ av rekrytering, tror jag. Det kan vi ta senare i när Jan Elin har druckit tre glas vin. Men hur som helst, nu är ni inte chefredaktör längre. Nu sitter ni ju här och kan faktiskt tänka mig prata om det. Thomas, Crazy Creative, förklara för mig, vad har varit liksom, hur har det varit att vara chefredaktör för Expressen? Och inte nu bara dra massa historier om nyhetshändelser, som människa.
Jag tror att jag vill rätta det där, för jag säger så här, jag tror att om man har varit chefredaktör en längre tid, då är man i någon mening alltid chefredaktör. Man är kanske inte utgivare och man kanske inte har någon redaktion att chefa över. Mm. Men man identifieras av andra som chefredaktör och man bär med sig händelser och historier. Och det finns också saker man har gjort i sin yrkesgärning som man rent av legala skäl aldrig kan prata om, som man måste förhålla sig till. Alldeles oavsett vad man gör resten av sitt liv, så är man så att säga bunden till sitt uppdrag och kanske den tidning man har varit på ett sätt som väldigt få andra människor är efter sin så att säga aktiva yrkesgärning.
Just det.
Och det tror jag liksom är lite speciellt.
Men vadå, jag förstår inte riktigt det där. Vad är det?
Hur, ja, till exempel så finns det ju publiceringar som Janne och jag har gjort som har tillkommit på vissa sätt med vissa uppgiftslämnare där vi i resten av vår livstid är bundna av grundlagen
ja,
att inte röja det,
till exempel.
Som man fortfarande och aldrig kommer kunna berätta om.
Nej, men det förstår jag. Men jag tänker mer som människa. För att jag har ju då haft lyxen att resa med dig till exempel. Och då var det ju, om jag minns rätt, 23:15 var det alltid samtal om tidningen och vad som skulle ligga i. Och så. Du var ju liksom ständigt on call. Och ändå måste jag bara säga att Thomas var alltid väldigt närvarande. Så precis när du la på så kom du tillbaka och sa, ja, vad ska vi äta? Mår alla bra? Det var inte att han försvann. Men liksom, just som människa så var det som att ni är dygnet runt påslagna.
När man, om du menar när man kliver av, så är det ju, det är ju som en lång avtändningsprocess. Mm. Som är både, för mig i vart fall, den är dubbel. Å ena sidan är det är nästan osannolik njutning en fredag och bara... Jag gjorde det i början på riktigt. Jag stängde av telefonen. Mm. Alltså det, jag bara stängde av den. Mm.
Och, för att du kunde?
För att jag kunde.
No.
Och att veta att... nej, men det kommer inte att ringa. Den här middagen kommer inte att avbrytas. Eller sådär. Mm. Det är å ena sidan otroligt härligt. Det känns nästan som man, du vet, man har fått något nytt liv här. Jag kan liksom göra vad jag vill. Mm. Å andra sidan så finns det ju inget så frustrerande när en stor story liksom breakar. Mm. Och i min nuvarande roll som mediedirektör så gör jag bäst i att liksom inte bara... Alltså du vet, klassa in på bara så här redaktionsgolvet. Hur tänker vi? Vad gör vi? Då är det så här, men vad gör du här? Alltså, det har väl du redan tänkt. Om inte så har vi ett problem. Mm. Och det där saknar man. Att liksom omedelbart hamna i hetluften och självklart samla sin redaktion runt sig. Mm. Och liksom vara i det där. Det saknar man. Så att det är verkligen dubbelt, tycker jag.
Men kan det påverka dig privat? Att din telefon ringer hela tiden och du har alltid varit påslagen?
Nej, men det fanns absolut tider när man längtade efter att det inte skulle hända. Men i efterhand så är det liksom ett privilegium att ha få levt ett decennium i en sån brännpunkt. Där man, därför att det är en upplevelse att man är den, rätt eller fel. Men du upplever... Och det tror jag kvällstidningar är särskilt bra på att skapa, den redaktionella atmosfären. Jag är precis mitt i där det händer, precis mitt i samtiden. Mm. Det finns ingen hetare plats just nu än här, när det är någon stor omskakande liksom, nyhet. Mm. Och det draget finns på alla nyhetsredaktioner, men det är en särskild när på en kvällstidning. Mm.
Mm. Vad säger du till
mig? Jag tror att det man vill minnas, det är liksom ytterligheterna. Att man är kallad till Stockholms tingsrätt på dagen och så går man på kungamiddag på kvällen. Mm. Men det vanligaste är naturligtvis att man sitter i en massa möten. Det är lite mindre glamoröst. Mm. Men jag upplevde en sån, apropå den här avgiftningsprocessen som Janne antyder. Under våren här så var jag på väg till ett möte på stan. Och det var precis när det var så tomt i Stockholm. Och jag kommer liksom och går. Och sen så tittar jag, så det är helt tomt på Sergels torg en vanlig dag. Och så går jag förbi gallerian och tittar in. Det är helt tomt. Och då tar jag liksom upp mobiltelefonen, tar några bilder, skickar in dem till Expressen. Och när jag sen kommer fram till mitt möte, typ 20 minuter senare, då ligger de liksom överst på sajten, toppar, vet, öde Stockholm. Mm. Och då kände jag ungefär som jag kände när jag var på Ersvetsposten. Alltså, oj, här har jag liksom, jag har tagit en bild och den är liksom i tidningen.
Det är ganska härligt.
Ja, lite grann som att jag var en vanlig läsare som skickade in en läsarbild. Och jag kände mig liksom omåttligt stolt över att jag hade tagit de här bilderna på ett öde Sergels torg. Mm. Mycket mer stolt än alla första sidor och löpsedlar som man gjorde när man liksom var i själva värvet. Och så. Mm. Det var en härlig känsla.
Verkligen. Men apropå löpsedlar då, minns ni er bästa etta?
En jag tycker fortfarande som jag är stolt över, som vi gjorde, det var just den här liksom i kampanjdelen. Det hade i sig, det kommer ju att tolkas naturligtvis, och det var ingen slump heller, men vi upplevde väldigt tydligt ett så här politiskt paradigmskifte liksom i Sverige, när Sverigedemokraterna blev på riktigt en inte bara en politisk kraft, utan en massiv politisk kraft. Mm. Och då valde vi att uttrycka liksom, i grunden egentligen en humanistisk syn. Som vi lånade en fransk så här gatorörelse, rör inte min kompis, fast vi bytte copyn och sa vi gillar olika. För att hylla någon slags mångfald och liksom statuera alla människors lika värde. Och naturligtvis tolkades den politiskt, det var ju också naturligtvis avsikten. Men det kändes, den blev väldigt kontroversiell, den blev lite frågasatt, jag har fått svara för den 100 gånger. Men då kände jag nog, exakt det här är skälet till att en kvällstidning finns. Det finns nämligen också en annan möjlighet, eftersom en kvällstidning är oblygt populistisk, det är att sätta segel där det blåser. Men då, hade man gjort det så hade det kanske momentant varit bättre för upplagan och massa andra saker. Men då har man glömt, då kan man inte sitta och prata fint om Bo Strömstedt och alla andra stora publicister. Då har man glömt exakt den kärnan. Så den, den kan jag fortfarande till denna dag känna stolthet över.
Thomas, vad kände du när, du såg den här? Vi gillar olika. Vaknade upp på natten och bara, vad i helvete?
Nej, oftast tänker man så här, varför har inte vi gjort någonting liknande? Vad kan vi göra nu? Mm. Och då är oftast den sämsta reaktionen är att liksom göra något ungefär likadant ganska snabbt efter. För det blir aldrig lika bra. Och det är bara en copy. Men det är ganska svårt att stå emot den lockelsen. Men jag tänkte nämna en annan första sida som var väldigt dålig då. Utan jag såg på en gammal bild på en första sida som hade gjorts på 60- eller 70-talet. Och det var inte liksom en stor rubrik på första sidan som första sidor ofta är. Utan det var som fyra rutor. Där man liksom i ganska fult ville visa upp hur mycket olika innehåll som det fanns i Expressen. Och med facit an kanske man kan säga att det kanske man, den typen av icke-kommersiellt berättargrepp kanske man kunde unna sig på tidigt 70-tal när upplagan var ganska stabil. Mm. När jag testade det på 90-talet var det inte riktigt så. Utan jag gjorde en otroligt ful första sida med fyra färgboxar med små bokstäver som skulle förklara vad som stod i tidningen. Så att när man var i kiosken så fanns det liksom inget budskap alls. Men det var som en legoback som var tryckt på papper. Och det sålde katastrofalt dåligt och då hade vi ett intranät. Och då var det en medarbetare som dagen efter skrev så här: den som har gjort den här första sidan har utfört ett sabotage mot tidningen. Och det var nog i sak rätt, fast det var inte mitt syfte.
Men vad var din poäng? Du ville bara visa att det är mycket olika grejer i...
Ja, och jag tänkte att jag skulle anknyta till en gammal berättartradition. Och så här gjorde de uppenbarligen på 70-talet, och gör jag likadant. Men jag hade liksom inte alls förstått att den förmodligen inte sålde då heller.
Nej, just det.
Men tidningen var kanske i en starkare position, och det var kanske inte ens en bra idé då heller. Och jag tyckte att jag var kreativ och anknyta till något historiskt, men det var bara någonting dåligt.
Men apropå det då, vad är kreativitet?
Ja, jag skulle säga att det är förmågan att sätta ihop två saker som uppenbart inte hör ihop, men det kommer någonting nytt ur det. Det är liksom någon sån här teoretisk, tycker jag, definition av kreativitet. Men det är ju liksom, det är lätt att säga så här, ja, Steve Jobs gjorde det. Han satte ihop en telefon och du vet, hela den. Och så blir det väldigt teoretiskt. Jag tror i verkliga livet så handlar kreativitet väldigt mycket om förmågan att rikta sin energi. Det är liksom skillnaden på om någonting kommer ur denna kreativitet. Att du kan hålla det inom en ram eller en idé liksom, så att du får kraft. Det tycker jag oftast är den användbara kreativiteten.
Vilka är det du tycker är de som lyckas liksom, riktigt bra?
Men det är ju ett privilegium. Det finns så många bra kreatörer på SVT, och det är ju egentligen, SVT är ju liksom, ja, det är ju juridiskt ett bolag, men framförallt är det en slags institution som plockar upp väldigt många talanger och kreatörer, både i produktionsbolaget på den privata marknaden och en del in-house. Så det är ju liksom hela uppgiften egentligen, att hitta de stora berättarna. Mm. Några som jag är imponerad av, jo, det här varierar och sådär, men om det blir roligare i sig, så jag vill inte nämna några namn, det kan jag visst göra. Åsa Blank fick en kristall igår till exempel, när den här podden spelas in, för Guldfeber, som är en sån här fantastisk historia och som jag tycker illustrerar, den historien är inte alls okänd. Den är berättad av alla tidningar i olika omgångar. Den handlar om en man som vill leva liksom i en annan värld, i en annan klass, där han i sig har känningar i. Men detta gör honom då till bov. Och det sätt på vilket hon berättar det här är helt fantastiskt. Det är liksom, hon är så otroligt skicklig på att se scener liksom, när man filmar, och hur det här leder ihop och leder till andra. Det är verkligen en fungerande originalitet. Det finns en miljon sätt att berätta den historien. Men hennes sätt är verkligen någonting som kommer ur kreativitet och blir någonting som är...
Kul. Gud, vilken fin shout-out. Ja,
men när man ser, det handlar om Kungliga Myntkabinettet, när man ser det, så är det också liksom det enkla som är det geniala. För att hon, när hon intervjuar till slut den som misstänkte och senare dömde huvudmannen, så frågar hon honom så här, men vad tänkte du när du gjorde det här?
Ja.
Då är han tyst och så säger han, jag minns inte. Och då är hon tyst och så säger hon, men jag tror att du minns. Och då är han tyst och sen börjar han berätta.
Exakt.
Och det Det låter ju helt jätteenkelt, men det är jättesvårt. Ja, och att göra det framför rullande tv-kamera är ännu svårare.
Ja, och det är både ett skickligt hantverk och en liksom känsla. Så här, vad vill jag ha ut? Bo G. Andersson vill jag nämna också nu, bara för att det är dagen efter Kristallen och de vann för Att rädda ett barn. Som är en annan sån här... Också den historien går att berätta på en väldigt massa sätt. Det är egentligen, vi har alla varit det som har jobbat som journalister, att skildra vårdnadstvister. Men det här växer liksom ur en början. Det här är en vårdnadstvist från början, men det växer sen till en slags systemkritik. Men kan det verkligen funka så här? Ja, och det blir, just det. Historien växer och växer och växer. Också otroligt skickligt journalistiskt berättande av Bogen. Sånt brinner jag för att bli inspirerad av, när man får möjliggöra den här typen av otroligt duktiga journalister.
Ja, jag tycker så här, det finns ju lite olika sorters kreativitet här. Och den ena kreativiteten är, det är liksom, det händer ett terrordåd. Jag är hemma på kvällen och jag får ett sms. Och en medarbetare som heter Dan Edström skickar ett sms och säger så här: borde vi inte ha en tecknad första sida imorgon som en hyllning till våra döda kollegor på Charlie Hebdo? Och liksom, jag har inte ens tänkt tanken, men jag tänker efter så här, en tecknad första sida. Och, det var och då tecknar vi dessutom den karikatyr av Mohammed som var på den sista första sidan innan terrorattentatet, som ett statement för fria ordet. Och det är ett genialt idé som jag inte kom på själv. Och då skickar jag ett sms till den som ska teckna detta, som heter Helene Rasmussen. Och så gör hon det på kvällen. Det tycker jag är liksom en sorts kreativitet. Men en annan kreativitet som också ofta finns på kvällstidningar, som jag tror också är en del av drivkraften där, det är det där att man ska liksom återuppfinna saker hela tiden. Så här, nu är det fotbollsmatch mot England, vad gör vi då? Och så där. Och så sitter man och sen så kommer någon på så där, men borde vi inte liksom hyra in en strålkastare, projicera en bild på Zlatan på Big Ben i smyg, ta den bilden och reta upp engelsmännen. Ja, säger alla. Och så säger någon så här, men det är olagligt. Ja, vad bra, säger alla. Ännu bättre. Det är så här, vi gör det jättesnabbt och så bilder på den engelska polisen letar efter dem som liksom så här. Det är liksom, den kreativiteten är liksom rolig. Den kanske inte handlar om att försvara fria ordet eller handlar om starka liberala humanistiska värden. Men den har sin plats. För man behöver också skratta, ha lite kul och liksom...
Men också just det där, för det där är genialt när man kommer fram till det. Men om man tar den situationen, vi ska möta England. Så står det till, det här känner alla igen vid en nyhetsdesk. Så står alla runt och man bara, hur gör vi ettan? Eller om det löpet, man sitter och slipar och slipar. Så kommer man, knäcker någon, så vinner vi ikväll. Alla bara, yes! Där sitter den. Då kan du vara taskig och säga så här, fast har vi inte gjort det 100 gånger tidigare? Men det handlar också om att fånga exakt i stunden. Den har ju liksom inte någon kreativ höjd, men den är fungerande. Nej, om det är exakt det som är grejen.
Och det här kan man säga så här, och så nästa match spelar man mot Danmark. Och då skickar man en reporter som sätter på en svensk gul landslagströja på Lilla Havsfrun. Och sen så möter man Norge, och då skickar vi en reporter i full karolineruniform, en sabel, som liksom invaderar. Och det här kan ju då i andra medieformer tyckas vara lite studentikost eller lite så. Men det har sin plats mitt emellan de här fina, välformulerade orden om de viktiga sakerna. För människan är ju liksom en sammansatt person som har både glädje och sorg på något sätt. Och det försöker man bejaka i till exempel en kvällstidning.
Man skulle se er då som vd:ar, kan man ju säga på ett sätt. Ni är ju vd för redaktionen. Så jag var ju så himla förvånad över hur mycket ni, då tittar på dig Thomas, hur mycket du var insatt om man då jämför med liksom på annonssidan, så är ju vd väldigt lite insatt. Man kanske kan...
Och då grottar och petar, menar du?
Ja, och det är ju inte då som vi har jobbat på annan sidan, du och jag, att en vd är ju väldigt sällan utan då är det, ju de här emellan. Känner ni igen det? Och hur kommer det sig? Jag tänker på liksom kulturen på redaktion på ett sätt.
På en kvällsting är det nästan en personkult runt chefredaktören som man odlar och tycker är rolig. Och det gör ett väldigt annorlunda ledarskap. Det är gammaldagsigt sätt, kan man säga. Skulle du prata ledarskap nu skulle man tycka att det där är urgammalt.
De som inte har det ledarskapet, de tenderar till att förlora greppet över en kvällstidningsredaktion med konsekvenser på innehåll, upplaga och ytterst affär. Så att jag förstår att man kan liksom prata om det moderna, delegerade, samlade ledarskapet och så. Och det är jättebra. Men en kvällstidning är en särskild organism, alldeles oavsett vilken publicitetsform den har. Liksom. Och det tror jag man måste förstå. Om man inte förstår det, då kan det ta en ände med förskräckelse. Och det finns ju många exempel på det.
Men varför är det så då? För att jag menar, det där tror jag att man har sagt i 1000 miljoner företag. Och sagt att det måste vara den starka ledaren. Och när Steve Jobs försvinner så kommer det inte gå... Tim Cook som är nu har drivit det här företaget till oanade höjder som aldrig har funnits förut. Vi har Bezos och alla möjliga nu som är personkultfigurer. De kommer försvinna. Det kommer komma nya som kommer göra ännu bättre när de inför något annat. Är det hur mycket självuppfyllande profetia i att man tror att redaktionen funkar på det här sättet?
Men alltså historien förskräcker ju när man tittar på de tidningar som har haft ett svagt redaktörskap.
Mm. Ja, men har de haft ett svagt ledarskap eller har de haft ett svagt redaktörskap? Det måste ju kunna vara två olika saker, tänker jag.
Det kan det möjligen vara, men jag tror att det är ju en annan grej med som kommer ur, och det gör ju att många redaktioner, även om de kan förfasa sig över vad kvällstidningar gör, så blickar de ändå lite avundsjukt på energin, förmågan och kraften i att liksom plocka fram saker. Och det där bygger på en längtan hos en kvällstidning att befinna sig i kontroversen. Mm. Man vill vara i kontroversen, man vill vara i hetluften. Mm. Man vill ha en absolut tydlig förklaring på varför gör vi det här och varför befinner vi oss där. Men man längtar dit. Många andra organisationer skulle jag säga är lite tvärtom. Mm. Man vill inte i kontroversen. Det är bra ju liksom... Det är någonting helt annat. Man vill vara viktig och man vill vara i centrum och sådär. Det delar nog alla redaktioner. Men kvällstidningen är speciell på det sättet. Och det tror jag också skapar ett särskilt ledarskap. Och man tyr sig till det här ledarskapet. Därför att någon måste då ha ansvaret till varför vi gör det här. Och det gör att det är viktigt att en chefredaktör, det tycker jag i och för sig är viktigt i all publicistisk verksamhet, att en utgivare kan förklara sig. Därför gjorde vi så här. Det fanns en tanke med det här. Och i den mån det har hänt någonting som man inte kan förklara faktiskt säger, okej. Okay, we fucked up. Det här gick inte bra.
Här skillnaden mellan dig och Wolodarski till exempel. Alltså om man tittar på en DN som inte är kvällstidning och Expressen som kvällstidning.
Peter Wolodarski har ju jobbat på Expressen.
Ja. Annars
hade han aldrig klarat.
Nej, annars hade han aldrig överlevt
det. Jag upplever att han är han får ju ibland kritik för att han skriver söndagskrönikor.
Just det.
Det är väl kanon att han gör det?
Ja, det är väl självklart. Det är väl det en redaktör ska göra.
Ja.
Men det finns ju de som tycker att det är konstigt. Ska inte han bara vara chef? Mm. Och det är otroligt många i det moderna medielandskapet som så att säga, tenderar att bli mera chef än redaktör.
Just det.
Och jag förstår att det här hänger ihop. Mm. Det måste du göra 2020 och framåt. Men ett visst mått av redaktörskap tycker jag bör komplettera chefskapet. Mm. Och jag tror att det är så att man får inte uppfatta det här starka redaktörskapet som att det står så att säga, i konflikt eller så att säga, kväser annan kreativitet. För att om det är någonting kvällstidningar är bra på så är det att ta fram olika röster, starka krönikörer, utmana makten, komma på nya distributionsformer, nya affärsmodeller, tilläggsprodukter. Så att jag tror snarast att det är en förutsättning för att man ska kunna kanalisera den här kraften. Och vi vill ju ofta att det är en samling rätt olika, ibland rätt oborstade figurer som är här på kvällstidningarna. Men för att det ändå ska bli en tidning av det så kan det krävas en redaktör.
Mm. Mm. Något exempel så här, fan det här var det dummaste jag gjort. Det här var inget bra.
Jag kan ta ett litet exempel som ingen kommer ihåg men som jag mådde fruktansvärt dåligt över. Det var tidigt jag var ganska nytillträdd som chefredaktör och var väldigt mycket att fundera om namnpubliceringar.
Just det.
Och var då väldigt influerad egentligen av, om vi nu ska vara tuffast på kvarteret, varför är vi så restriktiva med namnpubliceringar?
Mm.
I andra västerländska länder och medier och så är det ganska självklart att du är föremål för är du föremål för rättsstatens prövning så är ditt namn av allmänintresse. Men vi har en annan syn och tradition i Sverige. Och jag brottades med det där i viljan också att liksom på något sätt utmana en rådande konvention. Och jag fattade inte riktigt liksom, i efterhand kan jag konstatera vad jag gjorde. Men det som händer sig då är att en svensk tjej blir dömd i Australien för medhjälp till ett mord.
Mm.
Eftersom detta sker i Australien så är hennes namn naturligtvis och bild publicerad överallt i australiensisk press och sådär.
Mm.
Och jag får då ett samtal som man ofta får på natten, hur ska vi göra? Kan vi också namnge henne? Hon är ändå dömd för medhjälp liksom, till mord.
Mm.
Och då faller jag till föga och tänker, men det är ju jättekonstigt om inte vi ska publicera det. Just och sen internet liksom existerar ändå och man kan hitta det. Så vi körde hennes namn och bild. Efter tidsomställningen är här så ringer hennes pappa och är helt förkrossad på småtimmarna på morgonen. Och undrar, varför gör ni det här?
Mm.
Hon ska ändå hem, hon ska tillbaks. Hon lever liksom i en svensk kontext. Det är uppenbart, säger han, också för dig hur det här har skett. Hon har blivit inlurad i det här och så var det ju. Liksom. Det fattade man.
Mm.
Och jag kunde inte svara. Jag hade inget bra svar på varför jag gjorde det. Och det ångrar jag till denna dag. Mm. Sen hoppas jag att hon har liksom kommit tillbaka och kommit på fötter igen och sådär. Men det var verkligen en sån här tankeställare där man ser att vad var jag ute efter där? Var det här viktigt för historien? Vad var det vi ville berätta?
Blev hon dömd?
Ja, det var så det var liksom, hon var dömd. Men det var ju en typisk sån här historia som hade en rad lockande detaljer i sig. Hon var lite jetset tjej och levde liksom i ett, hela hennes kontext i livet där i Australien var spännande liksom. Men det är också, det var en otrolig näsbränna och förstå att så här, du måste ha ett svar på frågan, varför publicerar vi det här?
Om man ska vara lite mer närtid då, om man tittar på hela MeToo-drevet som gick kring det, så var det ju en vansinnig massa namngivningar och saker till höger och vänster som ju alla blivit klandrade för till höger och vänster. Det behöver vi inte gå in på. Men det måste ju också varit också pressat av exakt det du är inne på. Att så här, det är så jävla tajt med tid. Alltså du har ju en halv sekund på dig att bestämma. Ska jag säga att det är Martin Timell eller ska jag inte göra det?
Fast jag tror inte det var tid.
Nej.
Jag tror, och det här blir speciellt, jag var ju inte ansvarig utgivare under den tiden.
Det är helt okej.
Därför ska man vara lite försiktig med att, som Thomas säger, recensera andras publiceringar. Men mitt intryck när jag satt lite märkligt och såg från sidlinjen, och det är ju inga hemligheter heller, att en hel del av det här berörde ju stories som var under min tid, så att säga, som ansvarig. Så plötsligt blev de aktualiserade på det här sättet. Men min absoluta ärliga intryck var ju att det här var ett lågvattenmärke för media och utgivarskapet. Därför att det hände någonting. Sociala medier tryckte medier med utgivare ut i kanten och man pallade inte att stå emot.
Nej,
jag tror inte det finns någon redaktör idag som tycker att alla namnpubliceringar blev rätt.
Nej.
Och de har en sak gemensamt. Jag menar att det inte är tiden. Det är en press från en ny offentlig arena från sociala medier som man inte hade gjort upp med.
Nej.
Och blev influerad av och tog en rad jättekonstiga beslut.
Kunde inte låta bli.
Och det är ju inte ett påstående som är en åsikt bara. Så tycker ju också pressens opinionsnämnd. Det är historiskt många klander.
Ja.
Det måste man ta till sig. Ja. Någonting hände där som var djupt osunt för utgivare.
Ja, just det. Precis.
Så är det. Men det är en annan intressant, jag pratade med min dotter som är liksom i en ålder när man, ja inte i en ålder, men när man inte har liksom historiken, hon är väldigt engagerad i feministiska frågor och rättvisefrågor. Hon menar ju också att hela mitt sätt att vara så bekymrad över vilka namn som publicerades eller inte, det var ju det som var problemet med media, att man var så full av sig själv så att debatten kommer handla om vilka namn som publicerades och inte. Så media bidrog aktivt till att dekonstruera och deformera det som var viktigt i MeToo-upproret. Och det, ska jag ärligt säga, har jag svårt att svara på.
Vad säger du, Thomas, då? Du som satt
lite närmare. Jag gör en liten annan analys. Jag tror inte att det var så enkelt som att det var sociala medier som så att säga drev fram Sveriges Radio, Sveriges Television, TV4, Expressen, Aftonbladet, DN, Svenska Dagbladet och ett antal andra tidningar som sen alla klandrades av granskningsnämnden och pressopinionsnämnden. Utan, för vi är ju vana vid, i sociala medier finns det ju ständigt en efterfrågan på namn. På Flashback publicerar man det som tidningar inte vågar skriva och så vidare. Det är liksom en konstant i en redaktörs vardag att det finns en sån nyfikenhet, en sån efterfrågan. Det som är, när man tittar tillbaka, det som jag tycker är otroligt intressant, med vissa marginella skillnader så har ju ändå liksom samtliga stora medier i Sverige klandrats för sina publiceringar. Så jag har aldrig varit med om en sån diskrepans mellan vad granskningsorganen uppfattar i rimliga publiceringar och vad alla andra medier och redaktörer tycker. Liksom, det är otroligt intressant. Men redan under de här publiceringarna så kom det frågor: nu har ni börjat producera namn, kommer ni alltid göra det? Nu har gränsen flyttats för pressetiken. Och jag har hela tiden sagt, nej, det är inte fler namn än tidigare. Och det visar nu forskningen också. Utan det här var enskilda händelser, enskilda bedömningar som olika redaktioner gjorde. Några tidningar, några tv, några kommersiella, några public service. Men det var liksom samlade bedömningar som de här medierna gjorde. Och det betyder inte att de för evig tid framöver kommer att namnge allt och alla.
Du menar att det råkade vara samtidigt? Det var därför man fick upplevelsen av att det var så jävla många.
Jag tror att det är för att de råkar vara samtidigt.
Kända människor.
Ja, det är en historisk diskrepans. Det stämmer ju. Alltså, det har aldrig hänt, tror jag, att så många redaktioner samfällt har tagit beslut som pressens opinionsnämnd så samfällt har fördömt. Men jag menar också att det var ett historiskt tryck. Ah. I sociala medier mot det här. Och nog kan man se ett... Och det är lätt för mig att säga, och jag vill göra den brasklappen. Mm. Jag satt ändå på sidan och betraktade detta mot att, efter att tidigare varit på planen. Mm. Mm. Både och, ska jag säga.
Du var ändå programdirektör på SVT och tidigare chef på Bladet. Du var hyggligt. Du kanske var på sidan, men var ganska nära.
Så är det ju. Men det är en väldig skillnad på att vara nära och vara den som faktiskt tar besluten.
Ja, verkligen.
Så det var ju en väldigt speciell utkiksplats, kan man säga. Men mitt bestämda intryck är ju också... Det är två saker. Man blev påverkad av trycket från sociala medier och man går i flock, som vi ofta kritiseras för. Det gick som bara den i flock, tror jag, i de här bedömningarna. Men, och det är en kritik som jag fortfarande liksom ältar och funderar, och naturligtvis ställer mig frågan, hur hade jag gjort? Och den frågan har absolut inget svar.
Vad är ni besatta av just nu?
Jag är lite besatt av frågeställningen om journalistiken på något sätt ändras, mognar, växer upp, går in i en ny fas på grund av det speciella tid vi har levt i coronan. Mm. Där man kan säga att den klassiska approachen för journalistiken är att vara ansvarsutkrävande, vilket gör att den oftast låter anklagande.
Just det.
Nu har vi levt i ett drygt halvår med journalistik som har varit väldigt undrande och undersökande och mån om att korrigera sig. Och jag undrar om det här har något fundamentalt impact på journalistiken. Så journalistiken söker lite grann ytterligare ett skäl att finnas till. Och då tror jag att den här pedagogiken, den här förmågan att sätta saker i sammanhang och ge fler perspektiv på frågor. Den som får samma energi in i att förmå ge fler perspektiv och vara mer undrande än anklagande, tror jag har en lysande framtid som journalistik.
Intressant ju, med skillnaden med att jobba på en kommersiell tidning som drivs av upplaga och klick och vad det nu är, till att jobba på SVT. Sitter inte du i en perfekt sits nu då, att liksom utforska det här utan att behöva få stryk för att du inte ökar?
Jo, jag kan
upplaga.
Verkligen inte gnälla över att jag inte har möjligheterna till det. Och det finns en massa utmaningar med att göra utvecklingar i public service också. Men en sak som jag tycker, mot bakgrund av att vi pratade om kreativitet och sådär tidigare, så tycker jag att public service är en väldigt speciellt liksom, djur i medievärlden. Men det finns en, menar jag, plikt som public service har som är viktigare än allt det andra. Och det är kreativt mod. Public service måste våga testa och utmana saker och vara kreativ. Därför att risken är låg, som du säger, i public service. Är du i en kommersiell kontext så måste du ändå kunna räkna hem den. Du måste ha en idé om hur det sker. Och när public service är lyckosamma i detta så utvecklar man hela mediebranschen. Man inspirerar och man utmanar. Så kreativt mod är, skulle jag säga, i kärnan till förklaringen varför public service är viktigt.
Det finns ju SVT Play till exempel som ett lysande exempel, tycker jag, på där man ju satte standard för...
Ja, var ute väldigt tidigt.
Väldigt tidigt.
2006 började.
Sätt samman för hur det skulle funka, liksom, och som alla hängt på. Ja,
vad säger du, Thomas? Vad är du besatt av just nu?
Här vill man ju ge ett långt seriöst svar. Det korta är att jag vill hinna se alla Borgen-avsnitten igen innan Netflix kommer.
Det gjorde jag i somras.
Det är rätt mycket media i
det. Alltså, det är så bra. Och du vet, jag undrar, så här, fyller jag år? Eller? Det visade sig att jag hade sett de första två säsongerna. Jag hade inte sett trean. Alltså, den är så bra. Och det är så förfärligt, tycker vi på SVT, att vi, den här kommer ju ligga på Netflix och det är en ny medieverklighet, därför att Netflix har, som man gör i många länder, signat upp The Talent som gör Borgen, vilket gör att vi kommer inte hitta det samarbetet med Danmarks Radio, utan Borgen 4 kommer ligga på Netflix. Det är en ny medieverklighet, men vi kommer att se det.
Den här frågeställningen kring Netflix bland annat analyserade jag och Janne under en 11,5 timme lång sittning på tändstopet.
Det borde ha spelats in.
Ja, en 11,5 timme. Tänk att lägga ut den som podd.
Exakt.
Oklippt.
Det är ju nästan ett dygn på ett sätt.
Men om jag får ta vid och bara på lite mer seriösa anslag, så tänker jag så här att TikTok, ja eller nej, farligt eller inte. Otvivelaktigt så kommunicerar då, som du säger, Johan, ungdomar i 6 eller 15 sekunders slottar. Och YouTube är liksom högfrekvent använt av ungdomar. Hur ska vi få dem att konsumera nyheter? Det här tror jag liksom är, vi skjuter det framför oss lite. Vi säger att när de växer upp så kommer de och de är mer intresserade än man tror. Och de tar ju del av vissa nyheter på de här plattformarna och sådär. Men jag vet inte om det är så enkelt att vi bara kan luta oss tillbaka och vänta på att de ska växa upp. Mm. Vi har inget svar på hur det här ska gå till. Mm. Men här kommer det att krävas kreativitet.
Så är det. Har ni en inre polis som stoppar er?
Ja, om du tänker dig att det finns saker jag inte publicerar i sociala medier. Det finns saker jag inte svarar på i såna här sammanhang. Det finns saker som jag kanske inte skulle göra i mitt privatliv som skulle kunna få återverkning i mitt yrkesliv.
Inre polis, jag tror jag har det. Och att den tilltar lite grann med åren. Jag har svårt att skilja på om det är för att åren går eller att jag nu är i public service. Public service kräver nästan en typ av inre polis som gör att jag är tråkigare idag än vad jag var för 5 år sedan skulle jag säga. Alltså, därför att man vaktar mer på sig och tänker efter vad man
köper
säger.
Köper en dyr kostym och så sprättar du bort märket på insidan av kavajen.
Exakt. Hörrni, vi är inne i testet.
Saker Anna och Johan anser att smarta och kreativa människor gör.
Du blir stressad av att stå i kön på 7-Eleven.
Nej.
Ja.
Du älskar någon form av svennebanankultur fast det egentligen inte är fint nog.
Nej.
Ja.
Du skrattar åt dina egna skämt.
Ja,
absolut. Nej, förlåt, ja.
Du glömmer saker på konstiga platser.
Ja.
Ja.
Du älskar att du älskar konst.
Nej.
Nej.
Du är rädd för döden.
Nej.
Ja.
Ibland har du hörlurar på dig utan ljud bara för att få kunna tjuvlyssna på omvärlden.
Nej.
Nej.
Men bra reporterknep.
Ja. Den är jävligt bra.
Det är viktigt för dig att framstå som ödmjuk.
Ja.
Ja.
Du snor eller influeras av andras bra idéer?
Ja.
Absolut, ja.
Skamlöst, ja.
Du avsätter tid för ensamhet?
Nej.
Ja.
Du glömmer ofta bort tiden?
Nej.
Ja.
Du har beställt in 2 glas vin, även om du är själv, bara för att hålla upp en illusion?
Ja.
Ja, men inte för att hålla uppe min illusion.
Utan för att dricka mer vin.
Man vet ju inte hur servicen är.
Nej, precis. Du fattar när du har misslyckats totalt.
Ja, det får man hjälp med att förstå.
Det går fort.
Men du fattar när du har misslyckats totalt.
Ja. Ja.
Du har bra självförtroende.
Ja.
Ja.
Du förlåter dig själv.
Ja.
Ja.
Det jag tycker stack ut lite här, det är ju då att du, Thomas, du har ingen svennebanankultur som du inte står för, men du har, vad är det då?
Du, jag kan säga att Thomas är den första som säger att han inte gillar någon svennebanankultur.
Som han, precis, som han inte står för. Han står ju för all sin...
Skulle ni definiera den? Vad är liksom den gängse?
Nej, ja.
Ja, men det gillar
fast
jag.
Det är ju sådär. Hårt. Jag tänker att alltså, Thomas kommer hit och bara, Thomas, ja, så bara, vad gör du? Så hör man liksom E-Type i lurarna. Ja. Och så står han inte riktigt för det. Liksom.
Alltså,
det
är lite skäms lite. Ja.
Men har du, vad är det du så, håller på att skämsa för?
Jag var tvungen att tänka 2 sekunder på den. Därför att det tillhör en mediaman att säga nej. Det är väl inget att skämmas för. Men jag är djupt präglad under en tid där, när jag var ung så var musik ungefär som mode är idag. Tror jag. Alltså, det var, du uttryckte det så här var du... så därför var det väldigt viktigt för mig att lyssna på rätt musik och uttrycka att du lyssnade på rätt musik. Men jag kom på mig själv när jag bara, och det gör jag fortfarande, jag älskar en låt som heter Africa av Toto. I hear the drums echoing tonight. She hears only
whispers of some quiet conversation. Jag älskar den låten.
Idag tror jag att det är till och med lite coolt. Ja, därför att man har gjort den. Men på den tiden, herregud, det var det lökigaste lökiga du kunde tänka dig. Och där börjar det. Och sen så finns det en rad sådana saker. Så jag har den här skadan i mig att jag hela tiden funderar på det. Och det är ju inte konstruktivt.
Det är väl det som kallas för guilty pleasures, va? I amerikanska.
Jag vet, men hela idén om guilty pleasures är ju... Jag blir nästan misstänksam med Thomas och oreflekterad. Ja. Nej. Att det här, han har tänkt igenom det här.
Nej, men han står ju då. Han skulle ju stå för Toto.
Ja.
Ja.
Om ni fick välja ett Instagram-konto var att följa, och bara det, vilket skulle det vara?
Editors Chef. Mm. Det är ett Instagram-konto som Jonna Berg driver med sin nya kärlek. Och jag känner Jonna sedan tidigare, men vi har inte haft någon kontakt på senare år. Och jag blir så glad varje gång jag ser att de verkar ha det så härligt ihop. Och sen tänker jag så här, fan, är det möjligt att de lagar så här avancerad mat varje dag?
Du vet att det är internet, va?
Jag vet. Jag vet att det kan...
Har du inte läst Åsa Linderborg-boken?
Det kan vara klippt. Men det är ett Insta-konto som jag med fascination och glädje följer.
Okay. Mm.
Thomas.
Ja, men det finns ju ett konto som heter Historiska löpsedlar.
Ja, det är jag.
Och då är det gubbe som ska in på lodrätt.
Tre personer som ni tycker att man ska lyssna på.
Mamma. Säger jag. Och det har slagit mig. Och jag har en journalistisk vinkel på det här naturligtvis. Jag läste Alexandra Pascalidos bok när hon pratade med mammor i... Och då tänkte jag så här, varför har ingen gjort detta förut? Och så tänkte jag på att all tonvis med journalistik man reproducerar eller gör utifrån problemområden eller hur man nu vill bestämma och beskriva dem. Så var det där, det är ju liksom... Och så sitter man på teoretiska seminarier och... Så här, vi måste ha fler perspektiv. Det var ett så klockrent bra perspektiv. Om ni inte har läst den, läs den. Och då tänker jag också så här på ett personligt plan att mammor blir ju liksom tjatiga för att de trycker på massa saker om man har sin egna morsa. Men det finns någonting i det mammaperspektivet som var fundamentalt.
Okej, Thomas, en man ska lyssna på.
Vem
ska man lyssna på?
Jag svarar egentligen mitt boktips. Faktiskt, tänker jag. För jag läste...
Det kommer sen annars. Men...
Ja, men jag kör lite. Jag vet inte om ni har läst Betlehem Isaks bok om sin pappa.
Nej.
Och det är ett otroligt starkt sommarprat. Och nu, jag känner henne och alla känner till hennes fars situation. Mm. Och det är en ganska svår pitch då att ändå kunna göra en bok som berör. Mm. Vi känner redan till historien och vi känner till henne. Och ändå lyckas hon skriva om det med liksom nya perspektiv. Det var liksom otroligt starkt berättat. Mm. Och liksom, som jag tror fler kan ta till sig utan att vara hennes svåra situation.
Mm. För det här känner ni nu, det här är ju en av ska jag säga, som jag gärna vill kräda Mattsson för, men ni tänkte, vi kan prata med Mattsson en timme utan att han kommer ta upp Lavit Isak på någon
vinkel. Det visste vi. Det stod på riden. När han sa jag kommer, men de här ämnena... Så det är
det. Då ska ni se, varsin grej som man inte får missa i livet.
Somna med hund, dricka oso i grekisk hamn och cykla genom allé.
Oh, fint. Men då får ju Thomas gå köra.
Ni fattar att jag har snott det här av Sigge Eklund.
Ja, det fattar vi.
I den boken som nu är.
Ja, det lät som en...
Som alla tävlar om att tycka så hemskt om. Därför att han har gjort något så oblygt som att sökt lyckliga stunder.
Det här är också ett skickligt. Det är liksom den intervjuvane mediamannens förmåga att självklart citera ur en bok som man sen erkänner att han inte har läst. Det är inget problem. Tror att Janne skulle hålla med om att se till exempel, om jag får säga, en Liverpool-match på plats, att uppleva känslan av en fullsatt arena, sorlet utanför, de här rätt ruffa miljöerna som ju vi som då skandinaver, turister, liksom ankommer och besöker med våra liksom, så att säga, souvenirögon. Men där ju människor i generationer har liksom fötts och ibland blött för klubben. Det är liksom en speciell upplevelse faktiskt, tycker jag.
Fullpackat Anfield, you never walk alone.
Ja. Okay. Men jag tror även den som inte är intresserad av fotboll.
Ja, herregud.
Kan skulle ta till sig. Ja. Mm.
Tre eller böcker som man ska läsa.
Ja, då måste jag få säga Året med 13 månader av Åsa Linderborg. Mm. Det är viktigt att läsa den här boken, inte bara läsa om boken.
Nej.
Därför att, och här är väl full disclosure då, jag är vän med Åsa, vi har jobbat nära i många år.
Har du läst boken?
Jag har läst boken. Och jag menar att hon är en av dem som faktiskt försöker att vända ut och in på vad var det jag gjorde. Och så, man kan tycka vad man vill om hon kommer fram eller inte kommer fram, men man ska respektera hennes försök.
Jag tycker också man ska läsa den boken, men Janne, du, vad tycker du om det hon skriver? Om du nu får recensera.
Jag tycker att några saker. Dels är hon ju Och det är ostridigt skulle jag säga. Hon är en otroligt skicklig skribent.
Mycket.
Sättet hon beskriver sig själv i dagboksform, hur hon reagerar på sitt åldrande, kärleken till sina barn är... Det är litterär liksom höjd på riktigt. Det är liksom gripande och det är fantastiskt. Sen i det som är omdiskuterat så tycker jag att hon... Jag tycker att hon gör ett ärligt försök att komma ner i liksom... Varför blev det så här? Och jag tror att det triggar så många att bestämma sig... De har bestämt sig för att Åsa tänker hyckla om det här. Mm. Men jag är rätt säker på att hon inte hycklar om det här. Ett av de saker som anförs mot henne är att säga, jag minns faktiskt inte att jag skrivit den här texten. Det kan jag relatera till. När du är i den här totala liksom... spinnet som blir i en sån här historia, så är det oftast i efterhand jag också sa, hon är skicklig på det, man tänker på en massa små saker. Jag måste byta det här skosnöret som är på väg att gå. Det kan uppta liksom en tankevärld. Det är ett sätt att hålla sig i någonting när allting rusar så jäkla fort. Det beskriver hon fantastiskt, och sen efteråt att hon faktiskt inte minns att hon har skrivit en sak. Det förvånar mig inte alls. Jag kan gå tillbaks ibland till kolumner jag skrev under uppmärksammade historier och ibland positivt överraskad, tänker jag, men det där var inte så dumt. Men jag har ingen aning om, jag minns inte att jag har skrivit det. Eller, nej, men bara, alltså, hur kunde jag tänka så? Just. Så det där tror jag är ärligt uppsåt. Men folk, eller recensenter och sådär, använder det liksom mot henne hela tiden. Ja.
Tycker att den är också den är ett intressant vittnesmål av henne om både en tid... ett liv och en tidning. Som ju, om man är i mediebranschen, man får väldigt intressanta inblickar i, så att säga. Men den, man kan läsa den även utan att vara intresserad av vem som gör vad på Aftonbladet, så att säga. Det tycker jag. Jag läste en bok i sommar som jag kanske var sist att läsa den, för att jag har hört att det är fler som har rekommenderat den, men den heter Säg inget på svenska.
Den har jag också, det är otroligt.
Bra.
Ja. Nu åker journalisten Patrick Radden Keefe.
Ja,
alltså den är så jävla
bra. Vad heter den?
Säg inget om IRA.
Okay. Det man tror är liksom en historiebok om ett antal skeenden som, där han utkristalliserar ett antal viktiga personer som är, i flera fall är så viktiga att man som svensk mediekonsument känner igen de här namnen. Men ju längre boken läser så förstår man att det är egentligen en historia och de här personerna är liksom sammanflätade på ett sätt som man inte riktigt förstår när man börjar läsa boken om alla bomber och skottlossningar. Och det är en otrolig berättelse som binds ihop.
Det är ett journalistiskt mästerstycke. Det är journalistiskt berättande på en otrolig nivå. Och jag, bara och igen då, jag fick det här tipset av Fredrik Karén, före detta chefredaktören på Svenska Dagbladet, som läste den här. Och du vet, ibland tänker man så här, ska jag göra det? Och så bara tog jag tag i den. Nej, men Jesus, vad bra det är.
Jag gjorde här ett experiment och läste tre böcker i svit, tre olika författare om Gustav Mannerheim. Det var intressant eftersom att man då får lite små pusselbitar om den här personen då, marschalken, och så alla vet vem Gustav Mannerheim är. Och sen försökte jag göra samma experiment via ljudbokstjänsterna BookBeat och Storytel på både De Gaulle och Churchill. Och tyvärr är utbudet av böcker om så kända personer som Charles de Gaulle och Winston Churchill inte så bra som man faktiskt kan tro. Jag hade tänkt mig, här kommer det komma 20 förslag på biografier. Men det gör det faktiskt inte.
När du är inne på biografier så måste jag bara... Det var bara för att jag läste den i somras och är sån... Han präglade mitt liv så länge, men då måste jag bara rekommendera för alla som älskar David Bowie att läsa Mark Spitz biografi om David Bowie. Det är ändå ett av de absolut märkvärdigaste liv som har levts liksom under det sena 1900-talet. Och han pratar med alla och ger liksom en väldigt full bild av David Bowie som aldrig skrev någon egen eller autobiografi eller självbiografi.
Du skrev en lång text om honom när han gick bort.
Ja, det gjorde jag. Det gjorde jag.
Jag vill tipsa Janne om en bok som jag inte själv har läst, men som jag tror att han kommer gilla. Och det kanske ni också gör. Jag fick tipset häromdagen av Håkan Rudel som är vd för Bonnier Books. Han sa så här, du borde läsa Bob Igers bok, förra The Ride of a Lifetime. Enligt Håkan Rudels tips då så är det förra Disney-chefen som berättar hur de köper upp tv-kanaler, nyhetsverksamheter, hur de bestämmer sig för att göra om organisationen, hur han förhandlar i smyg med Murdoch, hur han köper Pixar av Steve Jobs. Och Steve Jobs, de ska signa kontraktet, Steve Jobs tittar honom i ögonen och säger, det är bara min fru som vet om det, jag har cancer, du kan dra ut affären om du vill. Boken verkar som gjord för sådana som Janne och mig och säkert många fler.
Ja, men alltså, vänta, vad titeln? The Ride of a Lifetime?
The Ride of a Lifetime.
Nej, men alltså, jag orkar inte. Det borde borde jag ju tatuera
någonstans.
Eller hur? Du är Disneyparken.
Thomas Mattsson borde tatuera det i svanken. The ride of a life.
Vad sa vi om Svenne Banan här? Eller?
Ja.
Men det gör det. Fortsätt då. Mm. För att nu är vi på nästa grej. Vi kanske kan prata en del om det också. Vem vet? Tre filmer eller serier som man ska se.
Egentligen bara för att få hylla en så här idol igen, Tom Holland. Är nu, just nu ute med Det sköra livet. Som är en uppföljning. Alltså det handlar om en, alltså Pia Sjögren som har levt ett hårt liv. Mm. Missbrukar liv och sådär. Som han träffade första gången för nästan 20 år sedan. 2000 eller 2001. Och sen så följer han hennes mamma. Han följer dottern. Och han berättar det här på ett sätt som... Normalt så här, om du ska pitcha någonting som det heter i tv-världen, alltså det här är liksom storyn, så kommer den här att låta blek. Alltså det är så här, jag ska skildra en missbrukares liv och familj. Och...
Det är så här gåsmamman typ.
Men tur för honom att han är Tom Holland.
Titta på hur Tom Holland berättar detta. Mm. Jesus vad bra han är.
Alltså,
vad kul.
Och det är, jag bara älskar att hylla de här som är så duktiga journalistiska berättare. Och just nu finns det en ny, den är två delar, men det finns... Förlaget till det som är äldre då, som ligger uppe också. Men se de här två delarna, det är briljant. Mm.
Thomas då?
Jag kan ibland vara så här att när alla börjar prata om en tv-serie och jag inte riktigt har hängt med i den, då tänker jag att då ska jag se den sen när alla avsnitt finns. Och då har kommit nya tv-serier och då riskerar man liksom att falla ur.
Ja, just
det. Där. Och några gånger har jag liksom hunnit fånga det innan det faller ut helt. Och det är som typ två år efter alla andra. Titta på såna här serier som Sopranos eller Game of Thrones. Mm. Och då blir man ju chockad över liksom hur bra det var.
Det fanns en anledning att folk pratade
alla pratar om, nu förstår jag varför. Den där liksom upplevelsen och hur göttigt det känns att ha liksom, som när du gärna upptäcker att det finns en säsong av Borgen som du inte har sett.
Exakt.
Och liksom, så här, måste man verkligen sova i natt? Kan man dygna den här rakt av nu? Bara så liksom. Och det tycker jag så här, att där tror man lite till mans, det producerar så mycket bra drama nu. Mm. Att man skulle kunna botanisera mer förmodligen och liksom, och så. Vita huset är en bra serie 2020 också tror jag. Så. Mm.
Men vad, så då hade
nej, jag har lite throwback time här nu. Gå tillbaka och titta.
Sopranos, Vita huset, Gudfadern.
Jag har en sån till som är lite mer kultig, men intressant i ett medieperspektiv kanske. Och det är, vet Netflix när de kom fram var duktiga på att hitta nischgrejer. Alltså det finns, House of Cards är inte ett sånt exempel, den blir stor och bred. Mm. Men Orange is the New Black är en sån som var en... typiskt här lite indie-känsla i. Ja. Och då, det där låg kvar från när de spöade Blockbuster och blev störst. Mm. Men då finns det en som jag menar har relevans nu. Som, det är en lite snack i så här, amerikanska kretsar om de skulle göra det idag. Eftersom de nu är så breda och stora och sådär. Men då finns det en serie som heter Dear White People.
Mm,
som är sån fräschör i när man undrar nu så här, mångfald. Och hur ska media bli bättre och få berätta om olika perspektiv och sådär. Kolla den och se vilket så här jävla tillslag den har, hur bra den är och vad kaxigt av Netflix att satsa på den. Det finns flera säsonger av den.
Kul, jag behöver en ny nu.
Ja.
Så det ska jag ta. Bra tips.
Tre låtar som betytt någonting för er.
Nu kan man ju inte posera det här.
Nej.
Och börja prata om så här, ja, Kendrick Lamar, alltså det kommer ingen
De tidiga Lamar.
Ja, men du vet, så här, innan...
de första åren.
Alltså, ingen kommer tro på det.
Nu pratar vi mer om så här, Lejonkungen när jag var 8, för
exakt,
det slog an i
exakt,
mig.
Elton John. Erkänn nu att du...
Vilken låt för övrigt.
Men då skulle jag säga Emmylou Harris, Boulder to Birmingham.
Mm.
Kan jag lyssna fortfarande på? Jag minns liksom när den grep mig, därför att hon sjunger ju... Man tänker att det här händer inte. Hon sjunger så otroligt jävla vacker.
Har du någon mer?
Ja, jag skulle också säga... Den här tänkte jag bjucka Thomas på. Då, för här har vi ett gemensamt intresse. Och det är det som förväntas av mig och Thomas. Vi kommer börja... Du vet, sitter vi här så kommer vi börja prata om Bruce Springsteen.
Jag visste det.
Det är lika bra att vi städar av det här.
Ja,
och öppnar med det. Och det är igen här inte läge nu att komma med någon den där som ingen känner till. Utan... Nej. För mig är en sån här episk låt som jag faktiskt är helt förundrad över. Hur man kan berätta ett helt liv på 3-4 verser är The River.
Mm.
Som är ju helt sönderspelad. Vissa låtar är ju så. Mm. Och sen så bara drabbar de en igen. Så man sitter i bilen och på väg hem och så bara, nej men helvete.
Mm.
Och så är The River tycker jag.
Den
är...
Ina Lundström som var tidigare, hon sa att Bruce Springsteens storhet är att skildra distansen mellan den amerikanska drömmen och den amerikanska verkligheten.
Exakt så skulle man kunna nog framea The River, tror jag.
Men du, Thomas, gillar du musik?
Ja, Bruce Springsteen är nog den artist jag har sett flest konserter med. Men jag är inte musikalisk och jag har inte den så här, relation till musik som jag tror jag använder.
Du sjunker många... inte in, eller?
Jag men det kräver ju 2,5 minut i rad, liksom.
Men lyssnare är en sak, Thomas. Lyssnare är en sak. Jag pratar om att sjunka in. Jag pratar om att försvinna i musik.
Nej, det skulle jag nog... det gör jag nog inte på det sättet. Nej.
Men alltså, gör du egna spellistor i Spotify? Och liksom?
Nej, det gör jag väl egentligen inte heller. Det kan, har jag gjort någon gång, men det är nog mer för att barnen ska ha spellistor.
Ja, jag gör det, men här vill jag tipsa ändå eftersom det är med, alltså, Martin Jönssons förmåga att göra spellistor. Nej, men kissa och gå och lägga.
Är det Dagens Nyheter, Martin Jönsson?
Ja, på Instagram-konton. Mm.
Utvecklingschef på Dagens Nyheter nu, mer var på Svenska Dagbladet tidigare, varit på Sveriges Radio. Han kan sina listor.
Ska vi länka till Martin Janssons spellista kanske?
Gör det.
Det är kanske det vi ska göra. Kul, då gör vi det.
Låt oss lyfta alla vita medlemmen vi kan. Det har vi gjort i den här podden mycket, måste jag säga.
Ja, det var lite oreflekterat.
Det är också inte, det är du som har bjudit in det här gänget. Ja. Det vet du vad det är.
Nej, jag bjuder in Thomas. Så kommer jag en lin på.
Jag bjuder in Lundström, du bjuder in Thomas.
Nej, men jag tänker om man bjuder in mig och Thomas Mattsson, tänker vore spännande om något annat än vita medlemmen. Då har man ju kanske...
Jag vill bara säga, for the record, I fucking love you guys. Och man lär sig, man kan inte sluta lyssna på er.
Skiva med oss och så kommer vi.
Vet ni, ni två kommer man alltid vilja lyssna på. Ni är liksom storytellers av rang. Eller story experience av rang, skulle jag säga. Jag blir väldigt imponerad att ni är här. Det är faktiskt en ära. Det måste jag säga. Tack, Thomas. Det är en ära.
Vad fint att du säger.
Hur sålde du in den här podden till Johnny Lin? Vad skrev du?
Kom bara så.
Det är lite traumatiskt för mig att när du säger också sådär. Jag fattar att man säger vita mediemän eftersom det är en korrekt beskrivning. Men då tänker jag att om man sitter här och hittar på... Jag skulle kunna sagt någonting av Basia Bulat som jag tycker är fantastisk. Mm. Men som jag har lärt mig liksom av Martin Jöns, då poserar man ju. Då poserar man. Och då tänker jag att det är lika spännande att höra mig och Mats som säger att The River är en fantastisk sång som att höra att Dire Straits är ett bra band om en fotbollsstjärna eller någonting.
Nej, men här tänker vi att här är våran chans att ge tillbaka. Tack för att ni kom och att här får ni göra vad ni vill i 30 sekunder.
Thomas Mattsson, 3, 2, 1...
Då vill jag tipsa alla lyssnare om podden USA-podden som görs av Sveriges Radio, Gina Lindberg, Silla Schavar med flera, som lyckas kombinera ett otroligt så här glatt humör med rätt tunga analyser om amerikansk politik. Mm. Och det intresset lär väl bara öka de närmaste veckorna och månaderna. Så att USA-podden är då mitt kärlekstips.
Jan Helin, 3, 2, 1, 0.
Ja, men då skulle jag vilja lovebomba Eva Bäckman och hennes företrädare Lena Glaser. Två programdirektörer som jag har haft förmånen att jobba med. De är väldigt olika, men har betytt en nytändning för mig i medievärlden. Eva är fantastiskt infallsrik, visionär, otroligt bra på att relatera till innehåll för känslor. Lena Glaser är ännu för mig en förebild därför att hon är så otroligt konsekvent, analytisk, logisk och en no-nonsense person. Så tack Eva och Lena.
Hörrni, vad härligt det var att ha er här. Jag måste säga igen att det var svårt att intervjua er på ett sätt. För man blir så himla hänförd av historien. Man sitter bara och håller i sig. Ja. Så att jag tänker att vi gick lite utanför Crazy Creative. Och mer media till formen. Ja. Men det var ju ändå helt otroligt att ha er i studion.
Ja, verkligen. Tack för att vi fick komma.
Vad kul, var verkligen.
Hade ni roligt?
Ja, jättekul.
Ja. Säger han. Lite kissnade kanske. Ja.
Mm. Jag är fortfarande lite rörd över att ni säger så snälla saker. Över två gamla
det är det som är meningen. Det är därför vi är här.
Vi har ju bara värpt upp. Är det okej om vi kör en
inga konstigheter.
Ja, när ska Thomas köra sin son? Det vet man inte.
Nu typ.
Okej. Okay. Hej.
Hej. Tack.
Och satan i gatan. Ja, det var vilken grej det här var. Vad kul det var.